Temat idag är medmänniska. Och när jag tänker på ordet medmänniska och när man ser över vår värld eller vårt samhälle idag, så kan man ibland känna att det är lite brist på medmänsklighet på många håll och i mycket som vi möter på nyheterna. Och samtidigt så kan vi också se goda exempel på medmänsklighet och människor som finns där för varandra som medmänniskor. Men jag tänker att vi som människor behöver hjälp i att vara medmänniskor för varandra. Och vi ska läsa en bibeltext idag från Gamla testamentet som är ganska så tragisk, skulle jag säga. Och som kanske är lite tung att läsa, men samtidigt så finns det där i den stora berättelsen ändå en glimma av hopp. Och det hoppet så ska vi utforska idag i predikan. Många av er känner nog igen berättelsen från söndagsskolan kanske. Men det kanske, jag tror att vi kan behöva läsa den igen. Och vi läser från första Mosebok kapitel 4, vers 1 och framåt. Det här är alltså efter de första människorna, har vi läst om Adam och Eva och syndafallet. Och så står det så här. Mannen, alltså Adam, låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Jag har gett liv åt en man med Herrens hjälp, sa hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror. Abel var herde och Kain brukade jorden. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain, varför är du vred? Varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Kain sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, det vet jag inte. Ska jag ta hand om min broder? Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara, bannlys från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Kain sa till Herren, mitt straff är för tungt att bära. Du driver mig bort från marken ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig. Herren svarade honom, jag lovar att Kain ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Och Kain drog bort undan Herren och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden. Det är en tung berättelse att läsa. Men vi ska utforska den tillsammans och se vad finns det här som vi kan hämta ifrån. Det här sker alltså direkt efter syndafallet när människorna Adam och Eva har syndat mot Gud och blivit utvisade ur Edens lustgård. Och så är det här nästa som händer. Eva och Adam får sitt första barn. Världshistoriens första barn föds här. Det måste ha varit märkligt för dem. Första lilla bebisen som man inte har sett innan. Och han får namnet Kain. Och de får ännu en son, Abel. Och Abel han tar hand om djur och Kain han brukar jorden, han odlar. Så här har vi två bröder, två medmänniskor. De första bröderna som vi läser om i Bibeln. Och de ska offra till Gud. Och vi läser att de båda offrar av det de har, av det som de arbetar med. Kain från grödorna från marken och Abel från djuren. Och det står att Abel han ger dem de finaste delarna på djuret och han offrade förstfödda djuret till Herren. Och sen står det att Gud han ser på välvilja på Abels offer men inte på Kains. Och det kan man ju fundera varför? Eller vad kommer det sig? Det står att Abel ger det allra finaste till Gud. Om Kains offer så står det inte så mycket vad det var. Men i Nya testamentet så står det, benämns också om den här berättelsen om Kain och Abel. Och där kan vi se vad det var för skillnad också i deras offer. I Hebreerbrevet 11:4 så står det så här. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. I tro gav Abel fram sin gåva. Förmodligen så var det där som var skillnaden, att Abel han gav sin gåva till Gud, han offrade i tro. Medan Kain då inte gav i tro, han kanske gav bara av plikt att det var någonting som han skulle göra. Men hans tro var kanske inte i det. Och Abel räknas som rättfärdig genom tron. Och sen läser vi då om Kain att han blir arg, han sänkte blicken. Och säkert så var den här ilskan utifrån att hans stolthet har blivit sårad. Att Gud såg med välvilja på Abels offer men inte på mitt offer. Och han blir arg. Varför lyckades min bror bättre än mig? Sen kan man ju fundera, hur visste de att Gud såg på välvilja på det ena offret och inte på det andra? Det läste vi inte här, men på något sätt så är det tydligt för dem. På andra ställen i Gamla testamentet så när Gud ser på välvilja och tar emot offret som människorna ger så förtärs offret med eld. Kanske att det var så att det hände den här gången också. Men det står inte. Men på något sätt så vet de att Gud behagades av Abels offer men inte av Kains. Och han blir arg. Tänk att han är avundsjuk här säkert på sin bror som får den här välviljan, som får favör av Gud. Och den här, det finns någonting i hjärtat där som gör ont och som skaver. Men stolthet, kanske avundsjuka, han blir arg. Och Gud märker det. Och han pratar med Kain. Han vänder sig till Kain och frågar honom i vers 6 och 7. Varför är du vred? Och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Redan här så ser Gud Kains hjärta och han vänder sig till honom. Han ser att det finns någonting där som inte är bra. Det finns kanske en stolthet och en avundsjuka. Och han ser att Kain är vred, han är riktigt arg. Och Gud vänder sig här till Kain i omsorg och kärlek och vill vägleda honom. Han varnar Kain att men om du handlar rätt, då kan du lyfta blicken. Och då behöver du inte skämmas. Men om du inte handlar rätt, då leder det till syndens väg. Och Gud vet vad som händer i Kains hjärta. Och han vill vägleda honom i den här situationen. Att inte välja det onda, utan välja det goda. Och det visar så tydligt på Guds nåd, tänker jag, i den här berättelsen. Att Gud, han är där och han vill hjälpa, han vill vägleda av omsorg. Och Gud visar att synden kommer hela tiden åtrå dig. Det finns hela tiden en dragning till synden. Inte bara för Kain utan också för oss. Det finns alltid någonting där som kan greppa tag i oss när det händer någonting. Och Gud säger att synden vill åtrå dig men du kan få råda över den. Med Guds hjälp. Det finns en annan väg som du kan välja här. Och Gud ställer frågan. Varför är du arg? Och jag tänker, hur ofta skulle inte den frågan kanske hjälpa oss alla ibland. När vi blir arga. Om vi skulle ställa oss frågan. Men varför blir jag arg just nu? Vad är det som händer i mitt hjärta? Är det här någonting som jag verkligen vill gräva ner mig i? Och liksom fördjupa den här ilskan och kanske bitterheten. Är det värt att bli så arg? Eller kan jag släppa taget om den här vreden? Men i den här berättelsen så tyvärr så lyssnar inte Kain på Guds vägledning i den här situationen. Han tar inte den här kärleksfulla varningen utan han faller för synden. Och det är väldigt tragiskt när vi läser i nästa vers, i vers 8. Kain sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Och där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Han pratar med sin bror och säger: kom med ut. Och det är som att han vill lura med honom ut för att sen kunna döda honom. Det är ett planlagt, ett genomtänkt mord, verkar det som. Och det är så sorgliga ord att läsa. Syndens makt och konsekvenser blir så tydliga med en gång efter syndafallet. Så finns synden där. Och den sprider sin förödelse. Det första barnet som föds blir en mördare. Och det andra barnet blir offer för mord. Och det här är två bröder. Två medmänniskor, men de är mer än medmänniskor. De är bröder. Men det händer någonting. Ondskan börjar spridas och syndens konsekvenser blir tydliga i den här berättelsen. Och syndens konsekvenser ytterst är ju död. Och det börjar i den här berättelsen. Det börjar någonting som händer i hjärtat hos Kain. Han blir vred, han blir arg. Det börjar där. Och jag tänker att där så kan vi inte säga att Kain är den enda. Det här är ett väldigt extremt exempel, men han är inte den enda som har känt ilska i sitt hjärta eller som har kanske känt att man har blivit orättvist behandlad eller är avundsjuk på hur någon annan har det. Och att det kan överväldiga en i sitt hjärta. Han är nog inte den enda som har sett på sin medmänniska eller sin broder med avundsjuka eller missundsamhet för vad någon annan har. Och som kanske har velat hämnas på något sätt. Jag tror att vi alla har känt av det där, när det stinger i hjärtat på något sätt, att det gör ont när någonting inte går vår väg och hur det kan gnaga i oss. Och vi har alla i olika situationer val. Vad gör jag med det där? Vad gör jag med det där som ligger och gnager i mitt hjärta? Vilken väg går vi? Vill vi gå syndens väg och låta den ta över handen över oss? Eller vill vi välja en annan väg och råda över synden? Och jag tänker, när vi ser på mänsklighetens historia, så finns ju många olika exempel där vi har valt en fel väg, där vi har valt att ge efter för den där ilskan eller vreden, och där synden har tagit sin makt över oss, och där i många fall många människor har dödats. Men för Kain då, vad händer i hans berättelse som vi läser? Han står nu där, han har dödat sin bror, han har blod på sina händer. Han har dödat sin egen bror. Hur ska Gud reagera nu? Och precis som i Edens lustgård, när Kains föräldrar hade syndat och försökte gömma sig från Gud, så sökte Gud upp dem. Och han gör på samma sätt nu med Kain. Han söker upp Kain. Och precis som han sökte upp hans föräldrar. Och det står i vers 9: Herren sa till Kain: var är din bror Abel? Och den här frågan, det kan verka som något som vi bara läser i förbifarten, men jag tänker att det är någonting karaktäristiskt för Gud, att han hela tiden, han söker upp människor, han vill ha kontakt också när vi har syndat, när vi upplever att vi är på botten, när vi har gjort det värsta eller när vi har misslyckats, när vi bara vill gömma oss och försvinna, så flyr inte Gud från oss. Han undviker oss inte. Han är inte rädd för att möta vår skam och vår skuld, utan han söker upp oss och han söker upp Kain. Han vill återupprätta det som har brustit. Och han ger oss en chans. Och här ger han Kain en chans att erkänna och att faktiskt stå för det han har gjort. Han ger en möjlighet att säga sanningen, att säga som det är och göra bot och omvända sig. Han frågar Kain: var är din bror? Gud vet ju svaret, men han frågar för han vill att Kain ska få den möjligheten själv att erkänna. Och Kain, han svarade: det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Tyvärr så visar inte Kain något tecken på ånger eller att ta ansvar för det han har gjort. Han slår ifrån sig: ja, jag vet inte. Ska jag ta hand om min bror? Ja, det ska du. Det är din bror. Du är också storebror och du har ett extra ansvar för din bror, din yngre bror. Men han har liksom någon slags likgiltig inställning till det hela. Och jag tänker att om man tänker i generella drag, den här liksom likgiltigheten inför andras lidande på olika sätt kan också finnas generellt hos oss människor. Om man ser över vår värld att ibland så kanske vi rycker lite på axeln att ja, men vad är mitt ansvar? Vad kan jag göra? Och Gud svarar här sen Kain. Han vet ju vad som har hänt. Men han ville ge Kain möjligheten att få erkänna. Men nu så kommer också syndens konsekvenser för Kain. Och vi läser i vers 10. Vad Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara. Bannlys från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Om du odlar marken ska den inte ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Igen så frågar Gud, vad har du gjort? Han vill liksom få Kain att själv inse och erkänna för sig själv vad han har gjort. Och det står Abels blod ropar till Gud från marken. Jag tänker, det här säger oss också någonting om vem Gud är och hur Gud är. Att Gud hör ropet från den som har dödats, det oskyldiga blodet. Från de som har farit illa genom andra människors synd. Att Gud är en Gud som hör de utsatta, han hör de som lider, han hör smärtan. Även när vi ser våld och ondska som verkar som att det får bara löpa fritt, så ser Gud och hör Gud ropen. Och han bryr sig. Och Gud får nu ge konsekvenserna till Kain för Kains handlande. Han hade varnat honom tidigare och gett honom en chans att ångra sig, att erkänna. Men nu kommer också domen. Och Kain får en förbannelse. Han utvisas från sin mark. Han blir en rotlös vandrare på jorden. Och hur responderar Kain på det här? Jo, men han säger i vers 13. Mitt straff är för tungt att bära. Du driver mig bort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig. Och igen i Kains respons så ser vi inte någon direkt ånger över vad han har gjort, utan det han beklagar sig över är straffet. Det är för tungt att bära. Han tar inte ansvaret, men han känner att det här är ett för tungt straff. Han är rädd att vem som helst ska döda honom. Och jag tänker att det kanske var en befogad rädsla. Om människor vet att han har dödat någon så kan det ju hända att någon vill hämnas. Och jag tänker också att det här kan också finnas hos oss ibland, att vi inte alltid så, kanske alltid att vi blir så bedrövade över det vi har gjort fel, utan det är mer jobbigt när människor får veta det eller när vi får ta konsekvenserna av vad vi har gjort. Att det blir tungt att bära. Men vi kanske, och det kan också behövas att få se att det är synden, att vara bedrövad över den, inte bara över konsekvenserna. Men sen här kommer det som jag kan tycka är förvånande ändå i berättelsen. Hur Gud ändå visar nåd för Kain. Trots att Kain inte på något sätt visar ånger eller omvändelse. Och i vers 15 så står det så här. Herren svarade honom. Jag lovar att Kain ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Herren ger här ett löfte till Kain att men jag ger ett beskydd för dig. Han sätter ett tecken på Kains panna så att han inte ska bli dödad när han går iväg här nu. Att även när Kain har gjort det värsta tänkbara och inte heller visar någon ånger, så beskyddar Gud ändå honom. Han låter honom ändå få behålla sitt liv. Och Gud vill inte det onda. Han vill att hans liv ska besparas. Och sen läser vi vers 16. Och Kain drog bort undan Herren och slog sig ner i landet nord, öster om Eden. Här blir konsekvenserna. Kain får dra bort från sin mark och bort från Gud och från familjen också. Så här har vi, där slutar den berättelsen, men vi kan fortsätta läsa om hur hans familj fortsätter att växa. Han får barn och hans ättlingar får leva vidare. Men här har vi en berättelse om två medmänniskor. Ja, mer än medmänniskor, de är två bröder. och hur synden liksom tar sitt grepp och det får väldigt tragiska konsekvenser i den här familjen. Och exempel på hur, ja, men hur när vi inte ser på våra medmänniskor med kärlek och omsorg, utan ja, men när den där vreden över någonting, när det får växa i vårt hjärta och när det får gro, och hur det, den där vreden, missundsamheten, hur det kan gå så långt att uttrycka sig i våld och i dödande. Och hur vi ibland inte tar ansvar för vårt handlande eller för andra människor, utan ibland att vi kanske rycker på axlarna och frånsäger oss ansvaret. Men i den här berättelsen, vi ser liksom det här tragiska tillståndet i mänskligheten som vi också kan se idag, att det finns där. Men vi ser också någonting annat i den här berättelsen. Vi ser hur Gud agerar. Hur Gud hela tiden söker upp människorna. Och hur Gud, ja, men först när Abel och Kain offrade, hur Gud tog emot och behagas av Abels gåva som gav sig tro. Och sen hur han möter Kain som inte handlade i tro, men hur han söker upp honom. Och hur han möter honom och liksom vill rannsaka hans hjärta och vägleda honom. I den här svåra situationen nu så vill Gud hjälpa Kain att välja rätt. Vi ser en Gud som i nåd vill vägleda oss i livet och i de val vi ställs inför. Att hjälpa oss att hantera den där vreden eller avundsjukan som vi kan känna när vår stolthet har blivit sårad på något sätt. Och en Gud som också söker upp oss när vi har gjort det värsta tänkbara. När vi, till och med om vi dödar en annan människa, så söker Gud upp oss. Och han vill visa oss nåd, han vill prata med oss, han vill få leda oss till att vi får bekänna och omvända oss. Han vill ge upprättelse och han ger chans gång på gång igen att göra det valet. Och vi ser också en Gud som inte har döva öron för när ondska pågår. När människor får lida, när oskyldigt blod spills, så hör Gud de ropen. Han hör lidandet i vår värld. Han är en Gud som inte blundar för det lidande som människor får utstå. Och han är också en Gud som också kommer döma ondskan, som inte låter det gå obemärkt förbi. Han låter inte ondskan gå helt ostraffad. Men i Bibeln så läser vi, i den stora berättelsen, så läser vi också att Gud går ännu längre än så. Redan innan Kain och Abel föddes så läser vi om deras föräldrar. När de hade syndat mot Gud i Edens lustgård så gav Gud ett löfte. Och när vi läser det så läser vi dels om domen som kommer över ormen, över Satan. Men så finns där ett löfte som jag vill läsa i första Moseboken 3:15. Då säger Gud så här till ormen: jag ska väcka fiendeskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Att från kvinnans avkomma så ska det komma någon som ska trampa på ormens huvud. Och det här löftet, det riktar sig framåt mot Messias, mot Jesus som sen kommer, som är människosonen, som kommer, som är en avkomma från Eva och som ska krossa Satans huvud, som ska krossa ondskan en gång för alla. Och redan precis i början när syndafallet sker så finns det här löftet att en dag så ska ondskan krossas. Och Gud, han går så mycket längre än vad vi skulle kunna förväntat oss. I Jesus Kristus så tar han syndens konsekvenser på sig själv. Jesus själv, när han dör på korset, så tar han all vår synd, all vår ondska, all världens lidande på sig själv. Och han dör på korset och uppstår på den tredje dagen. Så krossar han ondskans makt. Och han ger oss försoning med Gud. Han ger oss en väg att få leva i försonade relationer med varandra och med Gud. Han visar oss vad sann medmänsklighet är och vad sann mänsklighet är. Och därför kan vi sjunga som i den här sången. Därför proklamerar vi namnet Jesus. Att där finns det frihet. Där finns det frihet från synden och dödens makt. Och när vi läser den här berättelsen om Kain och Abel så tänker jag att det finns saker som vi kan som är aktuellt för oss idag. När vi ser på temat medmänniska så är det aktuellt för oss idag. I vår värld så skulle vi behöva mycket mer av god medmänsklighet. Att vi har på många sätt fortsatt i Kains spår. Att vi upptänds av vreden och vi gör ont mot vår medmänniska på olika sätt. Och ibland så kan vi den här vreden ta tag i oss och vi kan fastna i bitterheten. Och ibland blir våra hjärtan kallna och vi kan gå över gränser. Och Jesus säger också det när han pratar med människor i Nya Testamentet. När han möter människor så, för ibland kanske vi kan tänka, men jag har inte dödat någon som Kain. Men det är inte där det börjar, utan det börjar i våra hjärtan. Vad händer i våra hjärtan? Och Jesus säger i Bergspredikan kapitel 5 vers 21 att ni har hört att det blir sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Jag kan stanna där. Att det börjar inte med att man går och dödar någon, utan det börjar i hjärtat. Vad är det som händer i våra hjärtan när vi vredgas och när vi håller ilska och kanske vilja att hämnas på vår medmänniska? Där är det någonting som går fel i vårt hjärta som vi behöver ta hand om och som Gud vill hjälpa oss att ta hand om. Allting börjar i hjärtat, och där visar Gud i den här berättelsen också med Kain att han vill vara där. Han vill vara där och hjälpa oss och vägleda oss med sin nåd. Jag tror att ibland så händer det där. Så händer någonting där vi känner oss att det inte har gått vår väg. Att det känns orättvist eller att vi blir avundsjuka på någon annan. Eller att missundsamma mot någon. Vår stolthet såras, och det blir någonting som gnager i hjärtat. Eller så kanske vi kan känna igen oss i den här liksom, likgiltigheten inför när vi ser människors lidande. Här var det väldigt tydligt att det är Kain som har dödat sin bror. Att det är klart att han borde känna ansvar för det. Men för oss kanske det kan vara på andra sätt ibland. Att det inte är så tydligt att det är jag som har orsakat det här. Men kanske att Gud vill uppmuntra oss att se. Ja, men ser du, här är din broder, din medmänniska som du möter dagligen som lider. Vad kan du göra för att vara en medmänniska för den personen? Någonting annat som jag tycker är väldigt träffande i berättelsen med Kain. Om Kain och Abel är hur gör vi när någonting har gått fel? När vi känner att nu har jag gjort fel, nu har jag misslyckats, nu har jag syndat här. Vad gör vi med det där? Det där som vi bara vill dölja och gömma oss ifrån och fly undan och helst inte prata om. Men Gud, han finns där och han vill möta oss i det. Han vill att vi ska komma till honom med det. Vågar vi komma till Gud och vara ärliga och då få ta emot också den nåden som han vill ge oss och den kärleken och den vägledningen som han vill ge oss? Kan vi känna igen oss i det? Ibland vill vi kanske bara gömma oss. Och jag tänker på ett väldigt simpelt exempel från när jag var barn. Jag tänker just det här när det är två bröder. Det var absolut inte så här allvarligt. Men när jag var barn och jag hade en bror som är lite yngre än mig. Och hemma så är det liksom, men kakorna har börjat ta slut. Och jag har ätit många av de här kakorna då. Och så frågar liksom, men vart är alla kakor? Liksom? Vem har ätit upp kakorna? Och jag tycker det är jättepinsamt och vågar inte säga någonting. Och mina föräldrar tror att det är min bror som har ätit upp kakorna. Och det har varit väl inget straff eller så för det. Men det var mer bara känslan att jag åt upp alla kakorna. Och jag känner det känns så jobbigt sen att jag vill inte säga att det är jag, men samtidigt känns det så jobbigt att nu tror de att det är min bror som har gjort det, och jag vet ju att det var ju jag. Och jag minns bara att det kändes så jobbigt att gå runt med den där känslan att nu får han utstå någonting som det var egentligen jag. Så till slut så säger jag att ja, men det var jag som åt upp kakorna. Jättefånigt, men det var jättejobbigt för mig att liksom säga det där, och det var pinsamt, men samtidigt så var det så skönt. Det var så här, jag sa som det var. Att det finns någon befrielse i att få säga som det är. Att inte liksom gå och dölja någonting. Så det här är ett jättesimpelt exempel. Det finns mycket större, viktigare grejer kanske i våra liv. Där vi behöver ibland få känna det här. Men att få säga hur det faktiskt ligger till. Så finns det en befrielse i det också. Och särskilt när vi vet att vi kan komma till Gud med det. Och han kommer att stå där med sin nåd och sin omfamning. Och ta emot oss. Och ta emot den den ången som vi känner och i den bekännelsen. Jag tänker att den här berättelsen om Kain är också aktuell för oss idag, för att den visar oss om vem Gud är, hur Gud är. En Gud som hela tiden söker upp och som hela tiden vill möta oss, oavsett vilket skick vi känner att vi befinner oss i. Att han hela tiden vill vägleda oss och hjälpa oss i alla svåra val som vi står inför som människor. Det är många tillfällen när vi hela tiden kan välja, vad gör jag med det här nu? Ska jag liksom gå på den här ilskan som jag känner, eller ska jag försöka att visa förlåtelse mot den här personen, eller att visa barmhärtighet även jag innerst inne bara vill bli arg eller vill hämnas på den här personen. Och Gud finns där och han vill vägleda oss i det. Han vill hjälpa oss. Och han vill hela tiden visa en väg för nåd och för frälsning och upprättelse. Och han överger oss aldrig. Så jag tror att det finns en uppmuntran till oss här idag i den här berättelsen, att våga lyssna till Guds röst när han talar till oss. Att våga lita på att Gud är god. Att leva i tro som Abel gjorde. Att låta Gud rannsaka våra hjärtan. Att låta Gud få vägleda oss. Att inte välja syndens väg utan välja Guds väg. Och att låta Guds ande få bevara våra hjärtan mjuka. Att våga lita på att Gud är god och att han... Vi kan gå till honom med allt, även det som vi helst skulle vilja dölja. Och att vi också kan få vara med och ta ansvar för andra människor. Att se andra människors lidande och få fråga, men Gud, vad vill du att jag ska göra? Jag kan inte ta ansvar för alla människor i den här världen. Men kanske det finns någon människa som Gud har gett dig ett extra öga för. Eller som står dig nära, som du kan få göra någonting för. Och framförallt så får vi uppmuntras av att våga lita till Guds frälsningsverk i den här världen. Att han håller hela den här världen i sin hand. Att han har gett ett löfte att Jesus besegrade ondskan på korset. Och att en dag så ska allt lidande och all den här ondskan och syndens konsekvenser ska inte få regera för alltid. Utan det kommer en dag när han ska ställa allting till rätta. Och att vi får be i den bönen som Jesus har lärt oss att be. Att vi får be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi ber. Ja, Gud, jag tackar dig för ditt ord, Gud. Jag tackar dig för att du är god. Och Gud, du ser hur synden får konsekvenser i vår värld och i våra liv, Herre. Jag tackar dig Gud för att du är en Gud som inte bara har lämnat den här världen att klara sig själv, utan att du hela tiden vill engagera dig med oss och vill vägleda oss och hjälpa oss i alla livets omständigheter, Gud. Jag tackar dig för att du är full av nåd, Gud. Och jag ber Gud att du skulle tala till oss genom ditt ord idag, Gud. Tack att vi får komma till dig med allt som vi har. Även när det har gått helt fel, även när det känns hopplöst, även när vi inte vill komma till dig Gud, så är du redo att lyssna, så är du redo att vägleda oss Gud. Tack för att du har gett oss din helig ande som bor i oss och som hela tiden kan tala ditt ord och din sanning in i våra liv, Herre. Tala med din helig ande till oss, Herre. Tala dina ord av nåd, Herre. Tack för att du känner oss var och en och du vet... Ja, men om det är saker som gnager på olika sätt i våra liv eller i våra hjärtan, Herre. Vägled oss, Herre. Vi behöver din hjälp, Gud. Och tack för att du vill vara där och vägleda, Herre. Tack för att du står med en öppen famn och tar emot oss när vi kommer till dig. Låt oss inte gömma oss för dig, utan låt oss frimodigt komma till dig, Herre. Tack för att du också hör ropen från den här jorden av människors lidande, Herre. Tack att vi får lita på det, att våra böner och våra rop till dig hörs och att du bryr dig, Herre. Tack för att du en dag kommer ställa allting till rätta, Herre. Och vi ber nu att vi skulle få se mer av ditt rike, mer av din nåd, mer av din godhet mot människor. Att det skulle få prägla vår värld och vårt samhälle här idag ännu mer, Herre. Förbarma dig över oss, Jesus Kristus. Tack för hoppet som vi har i dig Jesus. Jag ber att vi skulle få gå hem idag med en känsla av att det finns ett hopp i dig Jesus. att det aldrig är kört, att du alltid har en väg för oss att gå, Herre. Led oss på den vägen och gör oss villiga att gå den väg du visar oss, Herre. Det ber jag i Jesu namn. Amen.